Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, if you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Idag, Fabian, med målbrottsröst.
Ja, jag hör det. Vad har hänt där? Har du varit ute på konsert eller någonting?
Jag har blivit sjuk. Jag är så ovan vid att börsen går upp så att man blir helt... Jag har blivit sjuk helt enkelt.
Okay.
Aldrig kan det vara helt positivt. Så att du får sköta snacket idag. Vad ska vi prata om?
Ja, det kommer vara en salig blandning här. Vi ska prata lite Microsoft, lite Meta. Vi ska prata halvledare. Vi ska prata lite björnmarknadshärlig och vi ska bjuda på ett case i form av Macfren Interactive Brokers.
Ja, och vi hoppar väl rakt in på dagens avsnitt, men vi ska som vanligt påminna om att ingen rådgivning och rekommendation pågår på podden. Vi berättar vår process, hur vi tänker, gör alltid en egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Ja, vi kan väl börja med att snacka lite om att börsen har gått upp, som jag sa. Kommer ni ihåg hur många som var bearish bara för någon vecka sedan? Vi pratade om det i podden bland annat, att det var rekordmånga som köpte den här short ETF-en, alltså som plankade marknaden, trodde det skulle gå ner. Och vi sa ju det att ja, det brukar ju oftast vara då det studsar upp när alla är som mest negativa. Dessutom så har vi Goldman Sachs var ute och kommenterade här med CTAs, som det heter, alltså systematiska trendföljande strategier. Det där brukar man kunna mäta, eller man försöker mäta och estimera när de ställer sig på köpsidan eller säljsidan, för det påverkar flödena väldigt mycket. Och de sa ju att om S&P 500 går upp 6% så kommer över $200 miljarder i såna här CTA-fonder då in på marknaden. Det kommer bli ett rejält köptryck. Och dessutom så börjar vi också, vi närmar oss den nivån nu som man pratar om. Och dessutom så är det nu under veckan här, när rapporterna börjar trilla in för amerikanska bolag, då startar ju också återköpen igen. De får inte göra det allt vi inte har på rapporterna. Och det där snackar man väl om $5 miljarder per dag, tror jag att det är. Totalt typ $400 miljarder. Så att det kan bli ett rejält köptryck upp om vi bara får lite till studs upp nu.
Ja, det är ju helt klart bearish där ute. Jag såg en undersökning från investmentbanken JP Morgan där man frågade vilken nivå S&P 500 skulle nå först. Är det 4000 eller 3250? Som referens är det nu på cirka 3750. Och då svarade...
Precis, så ska den ner rejält eller upp lite grann?
Exakt, och då svarade hela 70% i enkätundersökningen att man skulle se 3250 före man såg 4000.
Det är anmärkningsvärt, för att det ena är ju ungefär typ 10% upp och det andra är typ 15% ner.
Ja, jag tror att det är 7 respektive 12. Men exakt. Så att folk tror att folk är mycket mer bearish inställda än bullish. Och det är egentligen oavsett vart man kikar, om man kikar på sentimentnivåer eller positionering, så är investerare väldigt, väldigt bearish. Och vad kan det här innebära? Jo, det kan ju innebära ett saftigt björnmarknadsrally. Speciellt nu när man kommer in i vinstsäsongen och det är bättre än fruktat. Man har ju sett flera av S&P 500-bolagen komma med okej resultat, vilket faktiskt resulterat i små rallys i bolagen. Vi har sett några banker, vi har sett Consumer Goods, vi har sett Pepsi till exempel. Och då är de ju upp 5% på en vecka.
Ja, jag tycker man har märkt det tydligt om man kollar i Sverige. Att under när Q2-erna kom, alltså under sommaren, då var det väldigt tydligt att trots att man levererade bra resultat så gick aktien ner. Alltså vad man levererade precis så straffades det, för allting skulle vara ner. Folk nyttjade väl likviditeten antagligen på rapportdagen att sälja av aktierna. Men nu under Q3 tycker jag man ser tvärtom. Vi har till och med sett vinstvarningar och usla rapporter som har lett till uppgång i aktien. Det är ganska anmärkningsvärt. Då är det ju väldigt, väldigt mycket inprisat att den här aktien ska gå liksom... Att vinsterna ska gå ner mer helt enkelt. Och så går bolaget och säger att det gick svindåligt, men det gick inte riktigt lika dåligt som ni tänkte. Så då går den upp. Och de som faktiskt levererar starka rapporter, vi såg i veckan, har vi sett till exempel Note, vi har sett Ogunsen, Magi kom idag, eller alltså Magi Interactive, 19 oktober spelar vi där. De levererade jättebra resultat och belönas också väldigt, väldigt starkt. Så det är väldigt tydligt här vi har pratat om att nu skiljer man lite agnarna från vetet. Och någonstans nu börjar saker bli väldigt inprisade. Och så att kan man slå då liksom förväntningarna, så är det väldigt intressant.
Exakt, man ska aldrig glömma. Det är inte resultaten som spelar roll egentligen. Det är förväntningarna på resultaten.
Ja, och dessutom, något som man kanske glömmer är att man måste också gräva lite djupare och fundera på vad resultaten visar. Det var lite som Plaid lämnade en rapport idag och tillväxten såg jättestark ut. Men så var, tror jag, 80% eller 90% av det resultatet var ju aktiveringar. Och det är lite så här, okej, är det riktiga earnings eller inte? Ja, men generellt kan man väl säga att alltså vinstestimaten, det vill säga liksom estimaten som investmentbankerna har just nu, eller analytiker har just nu på bolagen, har sänkts rejält. Tittar man på Q3 nu som kommer, så har ju vinstestimaten sänkts med 7%. Och det är en ganska stor sänkning, för att sätta lite relation. Tittar man historiskt vid tidigare recessioner, då har vinstestimaten i snitt sjunkit ungefär 20%. Under corona, så Q1 2020, då var det extremt. Då sänkte man till och med ner under 20%. Och tittar man på värderingar på världsnivå, så kan vi kolla att just nu tittar vi på MSCI World, så liksom ett brett världsindex, så är faktiskt framtida PE-talet med de här då sänkta vinstestimaten, så ligger PE-talet nu ett år framåt på runt 12-13. Och det börjar bli ganska billigt, med den här, på att snittet brukar ligga kring 15 ungefär. Så att det man vill säga är att mycket är inprisat.
Absolut, och nu börjar verkligen mycket, framförallt mindre bolag tycker jag börjar se väldigt, väldigt intressanta ut.
Ja, och det som jag tycker är riktigt spännande just nu, det är att titta på eurozonen och då därmed Sverige också, fundera på hur det går där just nu. Till exempel tycker jag det är intressant, vi pratade om det för några veckor sedan, att det med gaspriserna som har liksom rusat, och vi sa ju det, att, eller jag sa det, att det, jag tror att det kanske också beror mycket på just att Tyskland har försökt fylla upp sina lager och många andra också har försökt fylla upp sina lager. Nu ser vi att gaslagren är i princip 100% fulla. Dessutom har vi en ganska mild höst, så än så länge har man inte behövt nyttja de här reserverna så mycket. Och det har ju lett till att gaspriserna har ju kraschat nu. Det är väl ner minus 80% någonting. Jag såg någon rubrik här om att Spanien nu snart inte vill ta emot mer gasskepp som kommer. De står liksom på kö ut och väntar nu i havet, för att man har inte någonstans att lagra gasen. Och Goldman Sachs var lite rätt faktiskt försiktigt positiva och sa att redan Q1 2023 tror vi att BNP-tillväxten vänder och börjar liksom jobbas uppåt igen. Q3 2023, som ett år, förväntar de sig att se positiv tillväxt igen i BNP. Så att jag tror ändå det ligger någonting i det vi har pratat om, att man måste titta framåt, börsen tittar ett halvår framåt, och någonstans snart nu, kanske i Q1 då, som sagt 2023, så vänder liksom ekonomin ganska mycket, och då kan man börja blicka framåt ett halvår och helt plötsligt så börjar det bli ganska intressant. Så att, ja, jag är försiktigt positiv. Jag tror samtidigt, bara för hedga det jag säger, så tror jag dock samtidigt att det här då är fortfarande ett bear market rally. Det finns nog fortsatt ytterligare nedgång, men någonstans runt jul eller januari borde det börja vända.
Men man ska också inte glömma där att marknaden vänder alltid innan ekonomin.
Ja, men det är det jag menar. Och om ekonomin vänder i Q1, då borde det börja liksom vända nu. Men jag tror kanske att det är lite positivt att vara... Jag tror att det ska vända och bli... Det blir inte positivt i Q1, utan det vänder där någonstans. Men sagt, ingen vet ju exakt vad som ska hända i framtiden. Men det är min försiktiga gissning i alla fall.
Ja, på tal om billiga bolag så tänkte jag att vi kan prata lite om Microsoft och Meta här. För... Vi vet ju, Meta har haft det rätt kämpigt senaste året. Zuckerberg har haft det rätt jobbigt. Många anser ju att Facebook är på väg ut. satsningen på metaversum är helt fel. Men det här verkar inte Microsoft tycka, för de har ju nu ingått ett strategiskt partnerskap med Meta för deras metaversumplaner. Och man kan ju nämna där att Microsoft, de var ju rätt sena in i molnet. De var sena in på andra plattformar än PC och Windows. Och det verkar ju nu som de vill inte vara sena in i nästa skifte, som är VR och metaversum. För många glömmer ju att bara för 10 år sedan, då var ju Microsoft värderat till P10. Det var ju på väg ut enligt många investerare. Deras glansdagar var över och skulle bli helt omkringsprungna av andra aktörer. Det visade sig vara helt fel, men det visar ju hur snabbt investerarkollektivet kan skifta.
Ja, och det är lite farligt det där, för jag tycker att det har varit Microsofts styrka att man inte är först in på saker, utan man väntar ju ofta in, ser att oj, det där har varit en populär produkt, då köper vi upp den eller kopierar den. Man tar liksom bara det som man ser att andra gör bra, så gör man det halvdant. Man gör kanske 80% lika bra. Och sen, men sen har man så bra och stor kundbas och så fördelaktig licensmodell, så man kan ändå liksom sälja det här liksom och bli störst i världen.
Men har det alltid varit så, eller har det varit så sen Satya Nadal tog över? Alltså vdn just nu.
Hans stora bidrag var ju att han drev ju liksom månresan. Men om du ändå tänker tillbaka också, det var ju Microsoft har ju snott väldigt, väldigt mycket från till exempel Apple när det gällde hur man byggde upp Windows. Alltså så någonstans har det väl alltid funnits lite deras DNA. Bill Gates är väl inte någon jättestor innovatör. Alltså man kan inte nedspela hans bidrag till världshistorien. Men liksom, de har ju inte riktigt kända för att de har gjort så mycket innovation egentligen. Det är ofta så att de har kopierat och snott ganska mycket. Skulle jag vilja påstå i alla fall.
Absolut. Men
det är lite att förenkla deras ganska långa historia.
Absolut, men jag tycker resan de senaste 10 åren har ju varit väldigt, det har varit en väldigt stor skillnad mot innan de senaste 10 åren.
Ja, och det är ju för att den digitala affärsmodellen har kommit in, och den fanns ju inte tidigare. Tidigare sålde de ju Windows och Office-paketet på diskar liksom, och nu säljer man allt digitalt och allt går i molnet.
Nej, exakt, och hade de liksom inte skiftat över till digitalt när de gjorde det, så hade det kanske eventuellt varit för sent. Då kanske inte Microsoft hade varit där de är idag. Med det sagt så tänkte jag fokusera mer på Meta här än just Microsoft. För i och med att Microsoft kommer in i metaversum här, så kan de addera både enterprise-lösningar och konsumentlösningar. De har ju allt från Microsoft 365 till deras gaming-tillgångar. Tillgångar, kanske till och med Game Pass, som kan in i metaversum, eller Metas metaversum. Och det som är intressant här är att det känns ju uppenbart att Microsoft är mer taggade på metaverse än vad gemene man är. Jag träffar inte på många som känner sig taggade på metaversum.
Nej, jag såg att Zuckerberg kommenterade faktiskt det där. Det är väl hype-cykeln som man pratar om. Vi har tagit upp en förut, Gartners hype-cycle, där en teknologi först när den kommer, då liksom blir det jättehype kring det, men det kommer egentligen inte så mycket vettiga produkter. Det var till exempel det vi såg under IT-bubblan, när internet var superhett, men ingen riktigt visste vad de skulle göra med det. Sen går det ner rejält, intresset blir liksom ner på botten, och det är då oftast kanske det bästa att liksom investera eller jobba med det här. För det tar ett antal liksom år innan tekniken kommer till sin peak. Och den här just dippen efter den första initiala hypen, den kallas ju för through of disillusionment. Svårt att uttala. Och det var väl det Zuckerberg var ute och nu kommenterade i veckan. Han tror Metaverse eller VR liksom är inne i den perioden nu, där hypen har börjat lägga sig. Nu tycker folk att det är lite B. Men på sikt så kommer det här bli en stor, stor framgång. Det blir spännande att se vad han, om han får rätt i det helt enkelt.
Ja, oavsett så tycker jag det känns lite mer legit, om man säger så, när Microsoft kommer in. Det gör att den här satsningen känns lite mer aptitlig, särskilt när man tar hänsyn till Metas nuvarande värdering, som bolaget handlar sig till P11. Det är väldigt negativ konsensus kring bolaget. De flesta som sagt tycker att det är på väg ut. Samtidigt så används ju bolag fortfarande nästan 3 miljarder människor dagligen. Det är ett måste för många nystartade bolag för att hitta kunder. Och så har man ju fortsatt monetarisering genom andra områden, Instagram, WhatsApp och så vidare, där det finns mycket intressant som kan hända. Men metaversum, där har man ju eldat väldigt mycket pengar. Så nu när man ser liksom lite mer strategiska partnerskap, jag tycker att det gör att det hela ser mycket mer lockande ut för ett så här billigt bolag som har otroligt fina kassaflöden. Med det sagt så tycker jag vi hoppar vidare lite till den största nyheten senaste veckan. Och det är det här som hände med halvledare mellan USA och Kina. Det är en otroligt stor nyhet som får väldigt lite uppmärksamhet i media. För det är så att förra veckan så kom USA ut med väldigt tunga sanktioner mot Kina. Dels en otroligt strikt exportkontroll i halvledarindustrin, som effektivt sett innebär att Kina blockas från amerikanska IP:n, amerikanska komponenter och diverse tjänster relaterade till halvledare. Dessutom så har Biden tvingat alla amerikaner som jobbar i Kina att välja mellan att lämna sitt jobb eller riskera att förlora sitt medborgarskap. Och det här innebär, eller det innebar en massexodus av amerikaner i ledarpositioner, i ingenjörspositioner i Kinas halvledarindustri förra veckan. På en natt så handikappades hela halvledarindustrin i Kina, vilket är otroligt drastiskt ödesdigert för Kina helt enkelt. Och det här är ju stort eftersom halvledare är ju den nya oljan. Det är vad som driver vårt tekniksamhälle framåt. Och utan avancerade chip, majoriteten, eller Kina tillverkar inte avancerade chip, de importerar det här, så riskerar Kina en teknologisk vinter. Och deras techsektor är ju helt enkelt risk att helt kollapsa av det här om de inte kommer hitta ett sätt runt det. Så nu är frågan, liksom, hur påverkar det här Kina? Hur påverkar andra bolag? Och kommer vi se en kontring från Kina? Till exempel så står ju Kina för en majoritet av världens så kallade rare earth metaller. De är topp 3% av till exempel litium och koppar. Och dessutom dominerar man ju förädlingen av och produktionen av koppar, nickel, kobolt, rare earth, litium och så vidare. Och då kan man ställa sig frågan, vad används de här metallerna till? Jo, förnyelsebar energi. Och det är det vi i väst satsar på. Så här kan det bli lite tufft för oss. Om Kina eventuellt vill sätta lite käppar i hjulet här, eftersom vi har satt käppar i hjulet för dem. För vi satsar ju inte heller så särskilt mycket på egen produktion av fossila bränslen. Och som vi vet från förra veckans avsnitt så drar ju även OPEC nu ner på sin produktion. Det vill säga, riskerar vi nu att vi ser mindre förnyelsebar energi, mindre traditionell energi. Det ska bli rätt intressant det här. Framförallt så eventuellt kan man ju se lite rallys för de här metallerna om man ser mindre export från Kina. Oavsett, spännande framtid. Det andra man kan tänka på är andrahandseffekter det här. Amerikanska halvledarbolags intäkter i Kina kommer ju falla 70-100%. Kina tenderar att vara en väldigt, väldigt stor marknad för de här bolagen. Kina kan ju också kontra med att klippa av både produktion och import av konsumentprodukter från till exempel Apple och Nike. Och Kina är en väldigt stor marknad för många internationella bolag. Så det här kan ju eventuellt ha enorma konsekvenser på börsen, för börsen och för bolag som exponerar mot Kina. Med det sagt kanske vi ska hoppa in på dagens case.
Ja, det tycker jag vi ska göra. Och för det är sjukt intressant faktiskt med Kina. Det där är lite, ja, det är väldigt spännande att se hur det utvecklas. Ska vi, innan vi hoppar in på dagens case, snabbt se någonting om bostadsmarknaden också kanske?
Ja, det kan vi göra.
Tror inte att lyssnarna sitter som på nålar för att höra det här?
Jo, det tror jag. Alla vill ju kunna skopa upp en billig fastighet. Så de flesta hoppas på en bostadskrasch.
Ja.
Problemet brukar ofta vara då att ens egna tillgångar har fallit i diket, så man inte råd att köpa bostäder när det kraschar.
Nej, förhoppningen är väl att man byter upp sig i alla fall och att inte få hela kontantinsatsen utraderad kanske. Det är ju det som är tråkigt, att när man, om man som normal svensk då lånar kanske 85% av fastighetens pris eller bostadens pris, så är det ju tyvärr så att den förlusten som man gör när banken går ner, den äter ju direkt på din kontantinsats, medan priserna som går upp, de gör ju egentligen bara att dina lån blir större framförallt. Så att det är lite asymmetriskt det där. Men det var lite kul, jag fick dampa ner ett mejl här från Booli. Booli är ju en tjänst som SBAB håller i, där man då kan söka på bostadsannonser och så vidare, som inte bara det som finns på Hemnet helt enkelt. Och de har ju väldigt mycket bra statistik som de delar med sig av, och då fick jag från Linköping då, eftersom det är där jag bor, så fick jag då att lite statistik hur det såg ut nu i september jämfört med föregående månad. Antal dagar en bostad ligger ute ett salu är nu uppe på 37 dagar, och det här är upp från 17 dagar för en månad sedan. Dessutom så har vi ett antal budgivare, det gick ner från 2,7 till 1,7, så att antal budgivare har gått ner rejält också. Och andelen prissänkta bostäder har ökat till 17% från 9%. Så att siffrorna har ju blivit, utvecklats katastrofalt får man säga på en månad, och då var det ändå ganska svagt än förra månaden. Och där är det intressant, tittar man lite större då på hela Sverige, så är det intressant att vi ser väldigt mycket, andelen prissänkta bostäder är just nu ovanligt dramatisk, säger man. Och det här är dessutom extra oroväckande eftersom vi befinner oss nu i oktober, men datan var det för september. Och det brukar vara en månad som har väldigt mycket aktivitet på bostadsmarknaden. Men i genomsnitt i alla fall så har man nu sett att hus prissänkts med nästan 10% och lägenheter med ungefär 7%. Och under de senaste 4 veckorna då, så har man prissänkt runt 15% av alla hus och lägenheter på marknaden. Så det är ganska intressant. Och man drar lite paralleller till 2013, hade man liksom, nivåerna just nu vi ser är ungefär på nivå med 2013. Det var också en ganska svag marknad. Så det var bara lite kort om bostäder. Det ser ut ändå som att det går att göra en del deal. Så man ser ju också de affärer som görs. Jag själv flyttade till exempel under sommaren. Det märks att det går att pruta på ett helt annat sätt. Och det är mycket, mycket lägre intresse skulle jag uppleva. Och mer svårsålt tyvärr.
Intressant för folk som eventuellt vill hitta klipp på bostadsmarknaden.
Ja, det är väl så. Framförallt om man kanske är yngre så är det väl det man håller på att spara till kanske också. Och jag tror för dem är det verkligen gynnsamt att det går ner. Det är bara positivt.
Ja, speciellt om du har suttit lång olja. Då har du kanske lite extra kassa du kan pumpa in här och hitta lite value.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, idag tänkte jag prata lite om en spaning som jag hittade nyligen på marknaden. Det är en mäklare vars rapport nyligen ramlade in. Man växte omsättningen med 70% year on year. Och det är ett intressant case där man får både lite tillväxt och man får lite value. Och det är nämligen Interactive Brokers, noterat på amerikanska börsen med ticker IBKR. Interactive Brokers, som sagt, är mäklare för både retail och institutionella kunder med nästan 2 miljoner konton globalt. Deras nisch är att de har väldigt många marknader och tillgångsslag, till skillnad mot många andra aktörer där det är rätt begränsat. Man har för närvarande 90 marknader tillgängligt. Man har nästan 30 lokalvalutor. Och det är långt fler än de flesta konkurrenterna. Dessutom har investerare tillgång till att handla obligationer, terminer, FX, derivat. Det är alltså inte bara aktier det gäller här, vilket väldigt många tycker är väldigt intressant. Så det här är alltså en väldigt sofistikerad plattform för en bred mängd investerare. Och dessutom satsar man ju på att hålla låga kostnader mot kund Och allt det här tillsammans driver ju såklart kundtillväxten. Och intressant här också att man finns tillgänglig i över 200 länder. Så även om man är i USA och i Sverige och har stora möjligheter att handla på diverse marknader, så är inte det här alltid fallet i många andra länder. Om man tänker till exempel Sydostasien eller Östeuropa, där finns det än så länge inte så många möjligheter om man vill handla internationella marknaden. Till exempel, vill du köpa fangbolag? Det är inte alltid givet i många länder. Det kan vara otroligt svårt att komma åt de här bolagen om du bor i andra mindre länder. Och då är Interactive Brokers ett väldigt intressant alternativ. Oftast är de enda möjligheterna här gamla mossiga banker med höga courtage, litet utbud. Och där ser man på Interactive Brokers kundlista. Det stora utbudet är uppenbarligen en edge här, då IB har över 2/3 av sina kunder utanför Nordamerika. Och det som är intressant här också, att alla mäklare såklart blir extremt boostade av corona, men det är att Interactive Brokers fortsätter att växa antal konton på plattformen. Bolaget är också relativt litet, som sagt 2 miljoner kunder. Så man har fortfarande möjlighet att hålla i den här expansionen, samtidigt som man faktiskt har tillräckligt stor plattform för att kunna erbjuda skalfördelar. Man kan jämföra Charles Schwab, de har cirka 34 miljoner kunder, och Robinhood har 23 miljoner kunder. Och det som är intressant nu är att man ser ju avtagande tillväxt i många nollkortagemäklare som Robinhood, samtidigt som mer klassiska mäklare som Charles Schwab, trots minskade tillgångar på grund av björnmarknaden, faktiskt ser fortsatt tillväxt. Charles Schwab räknar ju med 5% tillväxt för hela året i år. Och det är trots den här björnmarknaden som rent allmänt brukar få människor att sluta investera på börsen.
När vi såg till exempel Avanza släppte ju sin rapport igår, 18 oktober. Och det var ganska intressant. De hade ju liksom, slog ju sina estimat. Och det byggde ju, var ju trots att, liksom, tittar vi på courtage, för men de var ju säkert ner 30% och det var nästan allting gick ner. Men det de hade börjat tjäna pengar på, det var lite intressant. Det var ju att... för det är ju så, aktiviteten minskar ju. Det var ju liksom, corona var ju ett undantag, det var så att aktiviteten ökade jättemycket istället. Men sen har ju generellt, annars går ju aktiviteten hand i hand med liksom hur stort intresset är för börsen. Och hur stort intresset är för börsen, det går hand i hand med hur börsen går. Om börsen går upp, då ökar intresset. Men de hade ju börjat tjäna pengar nu på att räntan har gått upp, och de kan ju låna ut kapitalet som de har, så de får ju ränta på kapitalet, deras likvider som folk har på sina konton. Och det där ledde ju nu till stort tjafs där då, väldigt många investerare och traders tyckte att Avanza borde ge tillbaka lite av den här räntan, för att de kan ju få några procents ränta på sina, på kontorna. Varför ger man inte ut det till de som äger ISK:erna och KF:erna och så vidare? Men det är lite intressant, och där kan man också prata om att det är liksom inprisat total kollaps, och sen visar det sig att oj, men vi tjänar faktiskt lite ränta nu på våra pengar, och det räckte till att ge ett ganska bra rally i Avanzas aktie.
Och det är exakt samma sak med Interactive Brokers. Man ser att courtaget och kommissionen går ner, men att man tjänar mer och mer på räntan. Och där tror jag att många av de här mäklarbolagen man kan hitta rätt intressanta case. Sammanfattat så har Interactive Brokers 3 ben som man står på. Man har retail, institutionella kunder, och så har man sin backend-plattform som jag tycker är otroligt intressant. Så först, retail-kunden. Man har 2 olika konton. Man har Pro och Light. Pro är ett vanligt courtagekonto. Light är ett nollcourtagekonto där man säljer orderflödena. Det är uppenbarligen adderat på grund av populariteten av Robinhood. Men cirka 90% av kunderna väljer i slutändan Pro-kontot. Och för bolaget spelar det mindre roll vad retail-kunden väljer för konto. De tjänar båda... då tjänar jag ungefär likvärdigt på båda kontorna. Men jag tror överlag så är det bättre för retail-kunder att ha Pro-kontot. Institutionella kunder. Det här är alltså konton för rådgivare och fonder. Inte så konstigt egentligen. Det här fungerar typ exakt som retail-kontorna, men för institutionella kunder. Sen, det 3:e benet är en white-labeled back-end-lösning. Det är alltså en back-end-produkt som gör att andra firmor som vill vara i mäklarbranschen slipper bygga ut sin egna infrastruktur. De kan satsa på att dra in kunder och sen kopplar de upp sig på Interactive Brokers lösning som gör själva tradingen och clearingen och så vidare. Och det som är intressant här är ju ur Interactive Brokers perspektiv, för att de monetariserar ju på samma sätt som vanliga konton, och då bör ju de som använder den här tjänsten lägga på lite extra mot kunden för att tjäna pengar. Och exempel på kund är ju asiatiska Futu Holdings. Var en populär snackis på amerikanska Fintwit för några år sedan. Och jag tycker som sagt det här är en väldigt intressant aspekt med bolaget. För många marknader har ju en väldigt liten tillgång på såna här mäklare och marknader. Men du har ju en växande efterfrågan. Det är fler och fler i och med internet som vill investera i aktier och investera och se sitt kapital växa. Så över tid så kommer det här locka till sig aktörer på alla marknader. Men det är dyrt och det är svårt att bygga den här infrastrukturen. Då blir det en win-win för båda bolagen. Eftersom IB, då får ju samma peng men slipper lägga pengar på kundanskaffningen. Så de tjänar lika mycket oavsett. Och Interactive Brokers kund, de som alltså står för kundanskaffningen, de slipper ju bygga den här dyra och krångliga backenden. Men kan fortfarande vara verksamma på en ny marknad. Så det tycker jag är otroligt intressant. Och idag kommer cirka en fjärdedel av totala kunder från den här lösningen, vilket jag tycker är fantastiskt. Och av totalt kapital och courtage genererat på plattformen står retailkonton, så direkta retailkonton på Interactive Brokers, endast för 40% respektive 55% av kapitalet. Så det jag ser här är en relativt spridd blandning på intäktskällor mellan de diversa benen. Och det som är intressant för det här bolaget tycker jag är dels lönsamheten, dels värderingen och potentialen i den här nya räntemiljön som du pratade lite om, Niklas. Först och främst så har bolaget kunnat växa EBIT 3 gånger om de senaste 10 åren. Alltså 3x-at EBIT. Samtidigt som EBIT-marginalen växt från under 50% till nästan 70% idag. Vilket jag tycker är otroligt bra. Det är best in class. Man har bäst marginaler bland konkurrenterna. Och konkurrenterna ska jag säga här är amerikanska konkurrenter. Eftersom de tenderar att verka på en större marknad än vad till exempel Avanza gör. Och är lite mer internationella. Amerikanska storbanker tenderar att ha en EBIT-marginal på 30-50%. Startups som Robinhood, de går in med tokförlust. Och en anledning till varför de har så hög EBIT-marginal är ju för att IB inte betalar ut ränta på konton som understiger $10,000. Och det här kan låta taskigt, men det är faktiskt en enorm boost för Interactive Brokers vinstmarginaler.
Ja, och effekten för de som har under $10,000 blir ändå inte så stor av den där räntan.
Exakt.
Så att jag tror inte många klagar eller saknar det.
Samtidigt liksom. Som det är som på majoriteten av mäklare, att de flesta har inte så mycket pengar investerat överlag.
Jag såg några siffror bara häromdagen att medianen på Avanza låg väl typ på 30 000 eller om det var 50 000. Snittet låg betydligt högre, men det dras ju upp av att det är en del få kunder som har väldigt mycket pengar. Men medianen, alltså den personen precis i mitten av skalan, låg på ungefär, om det var mellan 30 och 50 000 på kontot.
Exakt, och så är det ju för alla. Och oavsett om man tycker det här är rätt eller fel så är det ju ett plus för dem som har över 10 000. För då får de ju ränta utbetalt. Och det är lite olika ränta beroende på vart du bor och vad det handlar och så vidare. Såklart, eftersom om du ska sitta och hålla i en sydafrikansk rand så kommer du få en annan ränta än om du håller i en amerikansk dollar. Så det är inte så konstigt. Men det är ju uppenbarligen en fördel jämfört med att till exempel handla på Avanza där du inte får någon ränta alls. Som vi har fått se nu senaste dagarna. Dessutom gynnas ju bolaget som sagt av den höjda räntan. I form av ökad net interest income, det vill säga skillnaden på räntan man får för in- och utlåning i bolaget. Nettoräntemarginalen låg på, eller net interest margin som det heter på engelska, som jag direkt översatte till svenska, låg på 1,3% i Q2. Fed funds rate, alltså räntan i USA, låg på 1,2%. Men amerikanska räntan förväntas ju stiga till 4% i slutet av 2022. Senaste gången räntan var här uppe var 2007. Och då låg Interactive Brokers räntemarginal på 2,5%. Och det här kanske låter som en obetydlig skillnad. 2,5% jämfört med 1,3%. Vad spelar det? Det är någon procent hit och dit. Men praktiskt så innebär det cirka 1,5 miljarder dollar extra i net interest income. Det är alltså, vad är det, 60-70% extra earnings per share. Som ni hör, när räntan stiger så innebär det mycket potentiell extra vinst för de här bolagen. För det är rakt in i deras ficka, i deras plånbok. Och bolaget handlas nu till konsensusestimat P15 kommande 12 månader. Och det tycker jag är rätt konservativt. Beroende på hur man tror räntan ska... eller beroende på vad man tror räntebanan är kommande året. Så kan det bolaget handlas så billigt som P10-12. På kommande 12 månader. Oavsett vad man tror om värderingen här, så P15 innebär det nedre intervallet av historisk värdering. Och sammanfattat så tycker jag att det gör att Interact Brokers ser relativt smaskigt ut, och många andra mäklare också just nu, vilket är tvärtom vad många kan tro i den här miljön när färre och färre vill trada.
Och det är väl just därför det är intressant också, eftersom det har ju prisats in väldigt mycket nedgång i alla mäklare.
Exakt, och det är sånt man vill hitta nu. Och framförallt när man hittar bolag som är lönsamt, det är nedpressad värdering och man har faktiskt liksom fin potential i en ny högräntemiljö. Oavsett om man tror att räntan ska upp eller räntan ska ner, det som ödesdiger till sådana här miljöer är när räntan är väldigt svajig upp och ner. Och då kanske det inte liksom, det bästa är att toksatsa på bolag som går bäst i lågränta, som man har sett de senaste 5-10 åren. Utan det kanske är bra att ha en liten spridd blandning.
Ja, det var dagens avsnitt, och som vanligt för transparensens skull så ska vi försöka kolla lite om det är några aktier vi har pratat om som vi äger. Jag har försökt skriva en liten lista här. Vi har pratat om Meta.
Jag kan säga, jag äger ingenting idag som jag har pratat om. Som ni vet, det är drillers, kol, uran som gäller för mig just nu. Men jag har en lista på bolag jag eventuellt snappar upp. Meta till exempel, ska vi se att det faller 10-15% till, då är det nästan för aptitligt för att inte snappa upp.
Och av det vi pratade om så äger jag Microsoft, jag tror vi nämnde Ogensen, vi nämnde också, det var nog det vi nämnde som jag har ägande i. Oavsett vad vi äger så ingenting i den här podcasten ska ses som rådgivning, alla åsikter för egen eller gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och aktier@marketmakerspod, och glöm inte att lämna en recension på iTunes.
Och sist men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.